Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hej, hej, hallå kära lyssnare. Här kommer podden Vattnet går och jag, Nina Campioni, med ännu ett avsnitt av den här podden där vi ju pratar graviditet och förlossningar. Inte fy skam, eller hur? I det här avsnittet så möter vi Rika Almén. Hon är kreditanalytiker och har 3 barn. Men det har inte varit en spikrak resa mot den stora familjen, utan missfall och andra motgångar har kantat vägen. Och om det kommer vi prata massor om nu. Med oss är också som vanligt barnmorska Gudrun Abascal. Nu får Erika ta över.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Ja du, alltså när jag läste ditt mail så bara kände jag, men gud, hur mycket kan en och samma människa liksom behöva gå igenom? Nu sitter vi här och jag vet inte riktigt var vi ska börja. Men jag tänker att vi börjar från början.
Ja.
Du fick problem med missfall.
Ja, precis. Vi bestämde väl ganska snabbt att vi ville ha barn.
Hur gammal var du då?
Hur gammal var jag då? Nu måste jag nästan tänka tillbaka lite. Vi 28, tror jag, någonting sånt. Jag tänkte väl att liksom, vi slutar med p-piller och så får det bli när det blir. Liksom. Mm. Och så blev vi gravida på en gång. Mm. Det kändes ju jättebra naturligtvis, vi blev jätteglada och sen så mådde jag jättebra under den här graviditeten, jag mådde inte illa, jag kände mig knappt gravid, allt var frid och fröjd och sen så kom vi till det här vecka 12 Vi berättade för alla att vi var gravida, vi skulle ha barn. Och så kom vi till det här kubbtestet och ultraljudet då i vecka 13.
Mm.
Och vi kom dit och på ultraljudet så såg jag på en gång att så där ska det inte se ut. Det är inget hjärta som slår där. Mm. Och mycket riktigt så var det så att hjärtat slog inte på det här lilla fostret. Jag trodde då, nu vet man ju mer, men att missfall det var samma sak som det var blod och smärta som det innebar. Inte att man kunde få ett sånt här missed abortion då, som det här heter. Fostret kunde vara kvar där inne. Men det kunde det ju och ja, vi fick egentligen bara det beskedet att tyvärr, graviditeten har inte överlevt utan ni kommer få en kallelse till att du kommer få bli skrapad. Ni får åka hem och ja, tyvärr. Så vi kom ut på parkeringen där och fattade ju ingenting. Liksom. Vad hände? Helt plötsligt så ska vi inte ha barn längre.
Mm.
Och åkte hem, fick den här kallelsen och fick också skrapas 2 gånger för att allt kom inte riktigt ut. Så att det var, ja, det var kämpigt liksom.
Mm. Fick ni ingen liksom hjälp med det emotionella och tankarna där? Liksom, utan det var bara... Nej. Nu är det så här och nu blir det kallare, hej och
hå. Ja, nej, det var faktiskt, allt gick på en kvart och så var vi ute. Ja, nej, det var faktiskt jättedåligt måste jag säga.
Verkligen.
Och det har jag ju hört många som har blivit bemötta på det sättet när det gäller missfall.
Mm, helt vansinnigt.
Ja. I alla fall så efter det här så tänkte vi att ja, men nu nya tag liksom, det här kan hända. Så vi åkte iväg på världens härligaste resa till Hawaii och vi var borta länge och så blev jag gravid igen.
Mm.
På en gång. Men då fick vi ett jättetidigt missfall, alltså i vecka 6 eller något sånt där. Som var ungefär som att min mens var sen helt enkelt.
Mm.
Och blödde och sådär. Det var inget dramatiskt så, men det var ju naturligtvis tråkigt att det hände igen.
Exakt.
För då var det så här, ah, okej, nu har det hänt 2 gånger på raken. Och min barnmorska som jag hade kontakt med, hon sa ja, men det här är en gång händer nästan alla, 2 gånger, ja det är otur.
Mm.
Men 3 gånger, det händer väldigt, väldigt få. Mm. Så att nu kan ni i princip vara lugna, sa hon då.
Mm.
Och vi blev gravida en tredje gång.
Mm.
Och denna gången så mådde jag jätte, jätte illa. Jag kände mig verkligen jättegravid och det kräktes i princip hela tiden och vi kom då fram till det här kubbtestet då som var den sista eller senaste gången som vi hade fått ett tråkigt besked.
Mm. Och, får jag fråga innan där, hur gjorde ni den här gången då när ni kom så långt så att säga? Berättade ni igen eller vågade ni inte berätta den här gången?
Nej,
hur kändes det?
Jag berättade inte då.
Nej.
Förutom de närmsta då.
Mm.
Men inte till hela världen som vi gjorde första gången. Utan då väntade vi.
Mm.
Och så kom vi till det här kubbtestet. Och vi fick jättebra resultat. Eller vad man ska säga. Det var väldigt låg sannolikhet. Och bebisen rullade runt där inne. Och allt verkade liksom jätte, jättebra. Så nu var vi ju jätteglada.
Mm.
Och berättade för hela världen igen att nu är vi gravida. Och sen efter vecka 13-14 då slutade jag må illa helt plötsligt och det var ju ganska normalt.
Det är ju konstigt, nej.
Det är ju många som gör det i den vevan. Mm. Men jag tyckte som ändå så här att konstigt att min mage liksom inte växer riktigt och sådär. Vi hade fått en tid till det här rutinultraljudet då i vecka 21 för att det råkade bli liksom precis vid jul och nyår där, så att vi fick liksom lite senare än vanligt. Jag tror att man brukar ha det i vecka 18 eller något i vanliga fall. Och så hade vi några vänner som också var gravida i precis samma vecka och hennes mage, den var stor och liksom jag tyckte så här, men gud, jag har ju inte förändrats någonting på flera veckor liksom.
Mm.
Och så innan det här rutinultraljudet så vet jag sa till min man att tänk om bebisen har dött igen.
Mm.
Han bara, nej, det är klart att inte det händer igen. Nej, sluta nu liksom. Och så kom vi dit och sen så hände samma sak en gång till. För nu var den här bebisen där igen, kunde man ju se den men det var inga hjärtslag.
Mm.
Och den såg ut ungefär precis likadan som den gjorde på kubbtestet. Så att den hade ju antagligen dött och bara några dagar efter vi hade varit där. Men den här gången var ju liksom, det var som att ramla ner i ett svart hål.
Mm.
Det var helt fruktansvärt. Nu händer det igen, det är mardröm. vi fick tid igen då, för denna gången så skulle jag behöva föda ut. Mm. För att nu var det ju då senare vecka. Mm. Men jag kände att jag vägrar. Jag gör inte det. Mm. I och med också att när de mätte den här bebisen så var den ju ungefär lika stor som vid kubbtestet. Så det, och det var precis på gränsen till om man får skrapas eller inte. Mm. Egentligen lite för stor då. Men inte alls. Alltså, vi pratade om någon millimeter. Mm. Och då tyckte läkarna att nej, men du får slippa det. Liksom. Ni har varit med om det här. Så, och vi ska vara extra noga så att det inte behövs skrapas två gånger och så också, som vi var tvungna att göra första gången. Då. Så var vi inne på Huddinge och gjorde den här skrapningen. Och efter det så då kom läkaren in och sa liksom, ja, jag har varit extra noga denna gången och det är ingenting kvar nu. Och nästa gång vi ses så kommer det vara på förlossningen, jag lovar. Mm. Så hon var jättefin. Mm. Men det var ju verkligen så här, okej, nu har vi fått tre missfall på raken. Mm. Det hände bara 3% eller någonting av alla par. Det är inte normalt, man får inte tre missfall på raken. Det är någonting som är fel. Så då drar ju en sån här utredning igång då för att se om man kan hitta någonting som gör att varför vi får de här missfallen. Så vi gjorde ju, de screenade våra kromosomer och de kollade allting egentligen som man kan kolla. Det fanns inga fel på varken mig eller Jonas förutom att jag hade fel på min sköldkörtel. Mm. Så jag har en så här lite nedsatt funktion av sköldkörteln. Och det är ganska vanligt bland kvinnor vad jag har förstått. Mm. Och det kan orsaka missfall då. Så att det var det enda man hittade. Så jag fick börja äta Levaxin. Mm. Sen i samma veva var vi också med i en missfallsstudie som man höll i Borås. En helt fantastisk läkare som hette Lennart Blomqvist. Som, hans teori var att det handlar inte om att ge... Man kan ju ge då blodförtunnande medel också om man har fått många missfall för att en graviditet ska gå bra. Men han menar på att det hjälper inte, utan det handlar om är vårdens, alltså själva vården gentemot kvinnan. Mm. Att det oftast är det här, precis som vi var med om första gången, att det bara är hej då, ni får en kallelse, lycka till liksom. Men att han menar att TLC då, tender love and care, är så himla mycket viktigare, eller det är det som allt handlar om.
Det är intressant. Mm.
Ja, och det var han var helt fantastisk som sagt. Så vi fick ju då jättemånga ultraljud och sådär vid nästa graviditet som kom sen hos honom. Och vi fick också jag fick ett mobilnummer till honom som han sa, du kan ringa när du vill, mitt i natten, lördag, söndag. Och är du minsta orolig så kan du bara ringa mig. Så kommer jag hjälpa dig. Och så sa han också så fint liksom att ni måste veta en sak här nu innan vi kör igång. Och det är att det här kommer att gå bra. Ni måste bara fortsätta orka och försöka skaffa fler barn. Mm. Så att, och just där och då så var ju det, man kände ju att vi kommer ju aldrig få barn.
Nej, det är klart.
Det var ju det vi trodde. Mm. Men det fick vi ju. Mm. För sen så blev vi gravida med min äldsta dotter Molly som är 5 år nu. Och det var ju väldigt skönt att ha det där mobilnumret till honom i alla fall. Även fall jag aldrig, jag ringde aldrig, men jag kunde.
Men bara veta.
Om jag ville, så. Och jag var ju så fruktansvärt nervös. Mm. Alltså det var ju ingen härlig graviditet. Nej, om man säger så.
Kan man slappna av överhuvudtaget på de här månaderna?
Nej, precis. Och nu då så blev det liksom, alltså våran gräns pushades ju hela tiden från kubbtestet till rutinultraljudet för att vi hade ju gått ända till rutinultraljudet en gång och det hade inte gått bra.
Nej.
Och jag hade liksom haft en normal graviditet med illamående och allt sånt där innan också, så att det var inget betryggande för mig. Men hur som helst, de här veckorna gick, jag mådde lika illa den här gången också, mådde i och för sig illa längre. Till vecka 16-17 och sånt där höll jag på att kräkas fortfarande och sådär. Så jag åt ju Levaxin då under den här tiden och då gick ju den här graviditeten bra med Molly. Så att efter rutinultraljudet så då kunde jag börja slappna av lite. Då började jag njuta av graviditeten, för då kändes det som att det här kommer ju att gå bra. Liksom. Mm.
Vad skönt att du fick det lugnet också.
Ja, men det är så många veckor. Alltså, efter 20 veckor, det är så här, det är 5 månader som man går runt och bara har ångest. Liksom. Ja, nej, det är hemskt. Ja. Men så det gick ju bra och jag var gravid jättelänge. Jag gick 16 dagar över tiden med henne. Och de läkarna hade trott att jag skulle få föda lite tidigt för jag hade väldigt mycket sammandragningar och så. Så att jag gick hem från mitt jobb ganska tidigt, någonstans innan jul. Men hon kom 8 februari. Så att,
liksom, härlig lång tid.
Ja, väldigt, väldigt lång tid. Ja. Så då var man hyfsat trött. Så att vi hade fått en tid då för igångsättning. Mm. Då, när man har gått 14 dagar över tiden så får man ju en tid för igångsättning på den 15 dagen. Mm. Så då kom vi till Huddinge och när vi väl kom dit så då märkte vi att det var ganska mycket spring i korridorerna och vi blev liksom förpassade till ett väntrum. Mm. Och sen så efter 3 timmar så tänkte vi, alltså, vad händer? Ska vi få ett rum här eller? Ja. Och då kom det en läkare till slut som sa att det har blivit fullt här under tiden sedan vi pratade i morse så har det kommit massa akuta fall. Aha. Så att om ni inte kan tänka er att liksom föda i en skrubb så kan ni komma tillbaka imorgon. Och när man har gått 15 dagar i tiden så jag var ganska nära på att ta den där skrubben. Men vi tänkte att vi kommer tillbaka imorgon då. Och innan vi åkte så fick jag en sån här hintvepning heter
Jaha,
det. Och då började ju det sätta igång lite av sig självt. Mm. Så då började ju som verkarna alltså, när vi åkte hem. Och sen så höll de på där hela natten. Och eftersom det var första barnet, alltså, man vet ju inte hur ska verkarna känna sig. Jag visste bara att de kommer nu varannan minut. Mm. Men de var ju inte så kraftiga precis då. Men jag tänkte att det kanske inte blir värre än så här. Så vi ringde in och eftersom vi skulle komma in dagen efter ändå. Då, nu var klockan 3 på natten och sånt. Mm. Så sa de, ni kan lika gärna komma. Mm. Så ja, vi har ju ändå ett rum i princip klart här för er. Så kom vi in och så var jag öppen 3 centimeter eller något sånt bara. Mm. Och så fick vi komma in på vårt rum. Och sen så på förmiddagen där så hände inte så mycket. Jag hade de här verkarna varannan minut men jag öppnade mig inte särskilt mycket. Så då drog de igång ett sånt här verkstimulerande dropp. Och då började hända grejer. Och då fick jag såna här...
Det kan bli raketfart.
Ja, alltså jag fick såna här verkstormar. Mm. Så att det blev... Jag fick verkar hela tiden. Det var kanske bara några sekunder emellan och så var det en verk igen. Så att,
Känner igen det.
Så att den där... jag och min man brukar referera till den perioden som... exorcist för att det var ungefär så som det kändes. Ja. Jag bara kröp runt och kräktes och var liksom helt borta. Alltså det gjorde så ont. Mm. Och då innan dess hade jag inte tagit någon smärtlindring utan de var så här, men prova lite lustgas liksom. Och det var ja, för mig kändes det som att vad är det här för mask? Alltså det här hjälper mig ingenting. Ge mig epidural nu. Mm. Och då var den här narkosläkaren, då var han naturligtvis iväg på ett, där det kommit in en bilolycka. Mm. Så att, då var ju det naturligtvis prioriterat, det förstår jag också. Men jag fick vänta 3 timmar på att få den här epiduralen. Under den tiden som man har de här verkstormarna så är ju det, jag kommer typ inte ihåg det, men Jonas kommer ihåg det. Mm. Och sen kom han äntligen, den här mannen, och så fick jag den här epiduralen. Och det var så sjukt, för det var liksom från att jag var helt borta verkligen, till att man bara, hej, är tillbaka igen. Mm. Käka lite paj, drack lite vatten, alltså det var ju så konstigt.
Vilka olika typer av igångsättning finns det?
Ja, det beror på vilka vi ska räkna. Om vi börjar med de här som man inte pratar så mycket om och som det inte finns någon evidens för och som är så här kloka gummor och så vidare som jag egentligen inte får berätta om. Men jag kan ju berätta om att andra berättat för mig vad de har berättat. Så vad jag tycker det första jag hörde talas om det var ju samlag. Därför att man anser att, men då måste det också vara så att spermivätskan kommer. Man kan inte ha samlag och så går det inte. Utan spermivätska innehåller det här prostaglandinet, det här hormonet som drar igång. Så att det var den förklaringen som jag fick i alla fall. Och det har ju funnits i alla tider tror jag, att det här är ett sätt att sätta igång. Sen så har det nu kommit med det här med drinkar, kan man läsa i boken om också. Det har ju du skrivit om och jag har ju bara, yes, liksom, och har varit med om många som har använt det och fungerar bra. Och sen finns det faktiskt en, och det kan man inte säga, någon form av igångsättningsmetod. Men alltså kvinnor som äter 7-8 dadlar om dagen från vecka 37 plus 0, de går inte över tiden ens, utan de föder tidiga kring beräknat datum. Alltså hamnar inte vecka 41 och 42 i lika stor utsträckning då, och så vidare. Så, men det finns det faktiskt evidens för när man har en randomiserad grupp som man har kikat på. Så ät dadlar så kommer bebisen. Men det, så att det är väl olika. Och sen allt från stimulera bröstvårtor för oxytocin. Men då tycker jag att man kan få mycket pinverkar. Och då, och vad jag tycker inte att man ska göra, det är väl det här springa i trappor liksom timme ut och timme, för då blir man bara trött och det retar också mycket till så kallade förverkar och pinverkar och så vidare. Så att, ska man hålla på och göra saker, då ska man verkligen inte tänka så här att en livmoder har väldigt mogen, att den är mjuk och att förlossningen är beredd på att starta av sig själv ändå, så kanske man kan knuffa på lite. Ja, men ändå så tycker jag just det där som kräver mycket fysisk aktivitet, vila, ställa och slappna av. Sen nu har man faktiskt börjat på många ställen att börja med så kallad hinsvepning. Och det är att man går till den förlossningsklinik som man då ska föda på. Det är väl det vanligaste. Sen vet att vissa barnmorskor gör det på mödravårdscentralen också under kontrollerande förhållanden. Att man gör en undersökning och känner på livmodertappen. Jag som barnmorska, jag stoppar in 2 fingrar i slidan, för in dem i livmodertappen. Och på det viset så lossar jag själva hinnblåsan som barnet ligger ifrån livmoderväggen. På det viset så frigörs de här prostaglandinerna. Och sen så försöker jag vidga livmoderhalsen väldigt mycket. Och det gör svinont. Så att där måste man ju ha en väldigt nära kontakt med kvinnan som man gör det här på. Så att hon får säga stopp, nej, men nu är det bra och så vidare. Och man kan också blöda lite grann efter det. Och det kan man göra då 3 gånger i veckan eller lite olika då tills det startar. Men det tycker jag att det verkar som om det har slagit an ganska mycket att man gör det här. Att man försöker få kroppen att jobba med sina egna hormoner istället för att man stoppar in sådana som vi har framställt på konstgjord väg, så att säga. Ja, det är väl det syftet tycker jag. Kan man få igång så att kroppen av sig själv går med på det här, så är det bra. Det här kräver ju också då att kroppen själv har börjat kommit in i den här processen, att livmoderhalsen börjar mogna ut. Vi har ett poängsystem som är typ Bishop-score från 0 till 10 poäng. Och ska man lyckas med så här, är det 0 poäng, alltså ingenting har hänt på livmoderhalsen, den är lång och den är hård och öppningen kommer man knappast in i, då är det inte så stor idé att hålla på med det här. Annars rent medicin så är det ju tabletter som man använder. Det finns 2 olika sorter, en som man löser upp i vatten så får man dricka det med jämna alternativ, eller så en tablett som man tar då var 3-4 timme, kan se lite olika ut. Och sen en gelé som man också kan föra in. Men man börjar oftast med det här med tabletterna. Man funkar inte det, så går man vidare till den här gelén. Sen har vi då vad vi kallar för bardkateter, det är ballongmetoden. Det är att man har en fin kateter som sitter som en ballong högst upp. Och då för man in den upp genom livmoderhalsen så att den lägger sig där. Och sen fyller man den med koksaltlösning så att den blir som en boll. Och sen drar man i där så att det blir ett ordentligt tryck på livmoderhalsen för att på det viset få den att vidga sig. Och sen när livmoderhalsen då börjar öppna sig, då ramlar den här ur och då går man in fortsättningsvis och tar hål på hinnblåsan så att vattnet går, och på det viset processen. Och sen har vi då det här värkstimulerande hormonet oxytocin. Och det framkallar ju värkar, så att det brukar, man tycker ändå är väldigt sparsam med, därför att det är ingen idé att framkalla ett värkarbete om livmoderhalsen inte är beredd att öppna sig. Så. Men så att det här med att hålla på hinnblåsorna, det brukar man i princip alltid göra innan man sätter igång med det här oxytocinet. Men sen är det ett individuellt ställningstagande på, är man förstföderska, är man omföderska, ja, och hur livmoderhalsen är och så vidare. En dialog mellan kvinnan tycker jag och den läkare och barnmorskan som tar det här beslutet. Det ska ju vara informerade val om hur det här ska gå till, och man ska kunna ha egna åsikter om det.
Men under de här 3 timmarna då hade jag i alla fall, då hade jag öppnat mig till 10 cm, så att när jag äntligen skulle få äta min taco pie där, då var det dags. Så då kom de där och sa, ja, men nu är det dags att föda. Eller dags att krysta. Då krystade jag. Ja. Med epidural så är det ganska svårt att känna, ja, de här krystverkarna, tyckte jag. Så att det var liksom, jag tyckte bara jag låg och
spände mig allt vad jag hade liksom hur länge som helst. Och det var
och då kan vi flika in, för det är ofta många för här, är det för sent att få epidural? Vilket är egentligen fel uttryck, har jag fått lära mig då av Gudrun också. Att man säger kanske det när man är så här i liksom 8 cm, 9 cm öppen. Mm. Och det är ju inte för att vara så här elak eller så, men det är för att det, man är nästan färdig liksom.
Ja.
Och att man sen då, epiduralen kan försvåra vid själva kryst.
Ja, och så arbetet. Tror jag att det blev, krystarbetet tog ju liksom 3 timmar då. Ja. Så det blev ju ganska utdraget. Mm. Och då jag fick feber och det var liksom massa konstiga grejer som hände. Mm. Jag tror jag somnade mellan verkarna så här också, för det hade ju varit så himla lång förlossning allt som allt.
Liksom. Ja, och så har det varit upp hela natten liksom.
Ja, och sen så, men sen så var det som när huvudet var liksom lite ute, då vet jag att de sa att nu kan du känna liksom håret på huvudet. Mm. Och då blev jag liksom taggad. Ja, men nu är hon ju där. Alltså, hon är ju halvvägs ute. Ja. Och sen så var det som några krysta till. Och sen bara flurp. Alltså, det är så sjukt. Det är som en kalv
känsla.
Som... Eller vad säger jag? En kossa som kalv. Alltså, ja. Så, ja, hela bebisen bara kom ut på en gång. Så Jonas ropade. Hela hon kom ut. Mm. Nej, det var helt fantastiskt när hon väl kom. Alltså, hon var ju så sjukt efterlängtad. Mm. Det var helt magiskt. Mm, helt magiskt.
Det förstår jag.
Ja, men sen så levde vi lyckliga där i våra bebisbubbla. Liksom. Ja. Ja, när Molly var lite drygt 2 år så tänkte vi att vi skulle skaffa syskon.
Mm.
Vi hade ju blivit gravida så lätt hela tiden. Mm. Men denna gången när vi skulle skaffa vårt andra barn då blev jag inte gravid på första försöket. Och det kändes ju så här, va? Vad är det här nu? Jag tror det krävdes, alltså, och det, vilket är ingenting, men kanske 5 försök innan vi blev gravida. Mm. Och det är ju verkligen ingenting.
Men, nej, men för er så var det ju såklart det.
Ja, och då kändes det som, men gud, vad är det som händer nu? Liksom. Mm. Och så blev vi gravida med Elliot då. Det var ingenting under graviditeten egentligen som kunde på något sätt förstå att det var något som var annorlunda.
Mm.
Vi gjorde kubbtest. Det var bra inom citationstecken. Bra resultat. Det var inga konstigheter. Jag gjorde ett sånt där tillväxtultraljud. Då såg man att han var... Och det var mycket senare då, i vecka 33 eller något sånt där. Mm. Och det gjorde vi egentligen bara för vår missfallshistorik. Mm. Liksom, att vi skulle få lite fler ultraljud. Och då såg man bara att han var kanske lite mindre än vad man hade trott, men inte mycket. Som han beräknades väga egentligen kanske runt 3,9 kilo, så vägde han 3,3 eller något. Ja, alltså, så det var
ju
inte
ovanligt.
Nej.
Får jag fråga också innan vi går vidare, hur kändes det nu liksom, på grund av missfallshistoriken? Hur orolig var den här andra graviditeten så att säga?
Inte alls lika orolig. För då kändes det som att nu har vi ju barn.
Mm.
Nu har vi ett barn, så att det är liksom, nu kan vad som helst hända. Mm. Vi vet att vi kan få barn. Mm. Så att det är jättekonstigt att det, liksom, att det blir så, att man helt plötsligt så tycker, eller oroar man sig inte alls på samma sätt.
Men det är jätteskönt.
Det är klart man oroar sig ändå, för det är ju jobbigt att få missfall.
Det gör man tror jag, överlag, liksom, även om man inte har den historiken. Men,
men inte på samma sätt.
Skönt att det inte blev liksom... Jag kan tänka mig att det nästan blir att man blir begränsad i det, i sin oro. Liksom. Mm.
Ja, men precis. Nej, men det var faktiskt inte alls på samma sätt. Och jag tror jag tvingade mig själv också. Att, nej, men nu, jag kan inte gå runt och liksom vara så orolig och må dåligt i ett halvår liksom, eller 5 månader innan jag kan slappna av denna gången också. Och sen så gjorde vi ju, men alla de här ultraljuden, allt såg fint ut. Man kunde till och med se att han hade jättemycket hår på huvudet. Mm. Han föddes med 7 centimeter långt hår.
Oh, 7?
Ja.
Jesus.
Så det var jättemycket hår. Han har fortfarande jättemycket hår på huvudet. Men ingenting under graviditeten kunde liksom avslöja att det var någonting annorlunda med Elliot.
Mm.
Och jag gick över tiden igen, 16 dagar en gång till. Med honom, och det var inget konstigt heller då, eftersom jag hade gjort det första gången. Mm. Och då fick vi tid för igångsättning. Och vi kom in där och jag fick ta de här shotten då, som man får. Ingenting hände direkt. Jag fick lite sammandragningar, men inga verkar sådär. Det var ganska regelbundna sammandragningar. Och då har man ju sådana där CTG på sig.
Mm.
Och då kunde de se att Elliots hjärtljud gick ner varje gång som jag fick en sammandragning.
Mm.
Så de kom in och sådär, men lägg dig på det här sättet och lägg dig lite så. För de tänkte som att hans att navelsträngen var i kläm på något sätt. Varje gång som livmodern drog ihop sig så att den skulle stoppa till på något sätt. Men det hjälpte liksom inte. Och då när jag var där så var jag var inte alls orolig liksom över det. Utan jag tänkte bara, nej, men det är väl, så här kan det väl vara så. Mm. Och sen så kom det in en läkare och sa att nej, men vi kommer nog behöva göra ett kejsarsnitt. För att vi vill inte riskera vad som händer. Som hans hjärtljud går ner hela tiden nu när du bara har sammandragningar. Mm. Hur kan det bli då när du väl får ett värkarbete?
Mm.
Och jag blev så ställd, för jag hade inte alls, jag var inte alls inställd på att det skulle bli ett snitt. Liksom. Det kopplade jag till att det skulle vara något dramatiskt liksom, under själva förlossningen. Eftersom jag hade fött vaginalt innan så det fanns liksom inte riktigt med i min världsbild att det skulle bli ett snitt.
Mm.
Men så självklart så blev man ju så här, nej, men det, naturligtvis, ja, det är klart att vi ska göra ett snitt. Om inte han mår bra så ska vi göra det nu. Liksom. Mm. Så vi fick komma in efter, jag tror de sa så här, inom 2 timmar så kommer vi göra det. Och sen så fick vi en tid direkt nästan efter en kvart eller något sånt.
Mm.
Men då tyckte jag att det var rätt jobbigt för att jag hade liksom inte läst på riktigt om hur snitt går till och liksom så där. Det är ju dumt i och för sig, det är klart man ska göra det, men jag tänkte inte så då. Om man var tvungen att ta den här bedövningen i ryggen och man fick ligga, alltså jag var ju vaken då under snittet. Och man fick ligga där liksom som på kors, kändes det som, nästan armarna ut liksom på något sätt och så upp med den här duken. Och någonting som jag hade önskat att jag hade vetat om snitt, det var ju att det är som att vara hos tandläkaren. Alltså att man känner ingen smärta, men man känner ju att någon håller någonting. På med något. Liksom. Mm. Så man känner ju hur de drar i huden och sådär. Mm. Det var ganska obehagligt, tyckte jag. Men så plockade de ut honom då. Och han skrek och ja, precis som det ska vara. Mm. De sa, ja, nu kommer du höra ett litet sörpeljud när vi suger upp vattnet och så plockade de upp honom och han fick ligga uppe vid mig och han skrek och var liksom, ja, men precis som vilken bebis som helst egentligen. Och så fick Jonas gå iväg och de mätte och vägde honom och sådär. Och han var, ja, men som alla nyfödda bebisar, jättearg och skrek och var röd och sådär. Och sen fick jag åka iväg till det här uppvaket då. Och fick komma ner till dem sen och då sov Elliot. Och jag tyckte sen när jag lyfte över honom till mig liksom att gud vad han är klen. Liksom. Han är så himla, han var liksom ingen styrsel i han riktigt.
Mm.
Han var så himla svag och kände som att han inte hade liksom någon kontroll. Han var lite som en trasdocka sådär.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och dagen efter då, för han är född mitt på natten, då sov han fortfarande. Och sjuksköterskorna där, eller barnmorskorna, de tyckte liksom att men nu borde han liksom vakna till lite. För nu kan det vara att han är så trött, för han hade ju inte ammat ingenting. Nej. Liksom.
Sovit hela natten nästan.
Och bara sovit. Att nu är nog hans blodsocker väldigt lågt.
Precis.
Så att nu måste han få i sig någonting.
Mm.
Och jag hade ju ammat min, eller Molly då, väldigt länge. Så jag var väldigt säker på att det skulle gå bra med, med amningen.
Mm.
Så jag försökte där liksom, och han ville inte ta bröstet. Han var liksom inte ens sugen överhuvudtaget på det liksom. Och så till slut så kom de in liksom med så här pumpar och flaskor och grejer, och jag tyckte så här, nej men gud, vi kan inte börja med någon flaska, nu kommer det förstöra amningen här.
Mm.
Och, för jag fattade inte riktigt att det var liksom att de var oroliga på något sätt.
Okay.
Jag tyckte ju att han var väldigt slapp och slö.
Mm.
Men jag tänkte ändå att så kan det vara kanske efter ett snitt.
Mm.
Han kom inte liksom ut på det rätta sättet eller så. Mm. Han kanske inte var beredd. Så. Mm. Men sen var det en barnmorska som sa till mig så här, men Erika, nu är det inte viktigt liksom det här med amning eller inte. Nu måste han få i sig någonting på ett eller annat sätt. Och han tar inte bröstet, så nu måste vi försöka ge honom en flaska här på något sätt. Liksom. Så pumpade jag ut och han tog flaskan. Men han piggade ändå inte på sig.
Okay.
Så han var fortfarande lika trött. Och de började kolla liksom hans hjärta. Och de kollade lite allt möjligt. Och han var väldigt... precis i början där så var det någonting med hans kroppstemperatur. Att han var ganska kall och liksom så. Men de tänkte ändå att vi väntar till läkarkontrollen imorgon. Och då tänkte jag att då, så länge vi kommer hem, jag får sitta i lugn och ro hemma, då kommer liksom amningen och allting bli jättebra det här. Liksom. Då kommer han vakna till. Och så gjorde vi den här läkarkontrollen dagen efter. Och då tyckte den läkaren att men han är väldigt, väldigt slö.
Mm.
Alltså han har alla reflexer, men han är inte så himla spänstig som en nyfödd bebis ska vara. Han är liksom för slö helt enkelt och för trött, för att han i princip låg och sov när de gjorde de här kontrollerna på honom. Då tyckte de att vi kommer flytta er nu till Neo. Och då var Jonas hemma med Molly, för att då tänkte de att de skulle hämta oss sen på eftermiddagen. Men då blev vi istället flyttade till neonatalen. Och då började jag fatta att det är någonting med honom.
Mm.
De tror att det är något fel.
Mm.
Och så ringde jag till Jonas och sa, nu är vi på väg ner till neonatalen, och jag var helt förstörd. Liksom.
Mm.
Och de tror att det är någonting med Elliot.
Hur och känns så, det liksom, när den insikten? Liksom?
Nej, men jag bara storgrät liksom.
Mm.
Och så nysnittad och liksom allting. Så man var ju helt, hormonerna var ju överallt liksom, och känslan också för den. Nej, det var hemskt. Helt hemskt faktiskt. Och sen så var Jonas... min mamma åkte upp från Göteborg och sa, men nu är jag här liksom en vecka och så passar jag Molly och lämnar på förskolan, så det behöver ni inte tänka på det. Och så tänkte vi att då åker vi hem varannan kväll till henne liksom, och så där, under den här tiden. För läkarna sa, ni kommer nog vara här nu i några dagar. Och så... Men han tog liksom ändå flaskan. Alltså han i princip åt i sömnen. Sådär. Så han fick i sig. Och jag höll på att pumpa där. Och med den här jäkla maskinen. Liksom, fast man var helt förstörd. Liksom.
Mm.
Och så sa de så här. Att vi har några spår här som vi tror att det kan vara. Och det kan vara allt från att allt är helt okej. Att han behöver tid på sig och pigga på sig. Vi har sett bebisar göra det efter flera dagar, efter ett snitt. Det kan hända. Det kan också vara att han har fått en hjärnskada. Jag misstänker att han också kan ha någon form av muskelsjukdom. Så att den här muskeldystrofi nämndes. Vilket är en sjukdom som inte alls har så bra utgång. Sen så pratade de också då om Prader-Willis syndrom. Och det var första gången som vi hörde det.
Mm.
Någonsin. Jag har aldrig hört talas om det förut. Och så pratade de också om någon form av ämnesomsättningssjukdom och någon muskelsjukdom. Det var som de spåren de hade. Så varje dag så hoppades vi ju att han skulle pigga på sig. Och när man sitter där och bara är med liksom sin bebis så ser man liksom det minsta lilla liksom tecken. Åh, nu var han vaken i 10 minuter. Yay! Mm. Liksom. Mm. Fast egentligen så bara med 10 minuter, det är ju ingenting. Mm. Det var ju inte bra. Liksom. Mm. Fast man ville ju det så jättegärna. Såklart. Och precis liksom, i början, den första dygnet så på Neo, då kände jag verkligen så här, det är förbjudet att säga nästan, men jag ville bara åka därifrån.
Mm.
Jag ville bara lämna honom där och åka hem och glömma bort att det här hade hänt. Mm. Och att bara åka hem till Molly, börja om från början och försöka skaffa ett syskon och så, ja, att han bara skulle försvinna. Mm. Det var liksom det jag ville. Mm. Så hemskt verkligen.
Mm.
Men det var så jag kände.
Mm. Och det är väl inte så konstigt. Det är ju en klassisk här flykt.
Ja, precis.
Flyktreaktion liksom. Mm. Men är det någonting som du har haft jobbigt? De tankarna hade varit jobbigt att tampas med nu i efterhand liksom?
Nej, egentligen inte. Nej. För att jag förstår ju att det är naturligt att tänka så.
Mm.
Och vi har kontakt med många föräldrar som har barn med samma syndrom som säger likadant.
Mm.
Att det var precis så man kände. Mm. Att man ville bara åka därifrån liksom.
Men det är ändå skönt att du säger det, för jag tror inte så många som skulle våga erkänna att man känner så. Alltså,
nej.
För det är typ, man ska inte känna så.
Nej, alltså liksom, nej, men precis.
Men det är väldigt naturligt att det är så.
Nej, men för sen också, han var ju en liten bebis som bara sov. Man fick ingenting tillbaka.
Mm.
Han var liksom, förutom att han då sov väldigt mycket, så var han ju väldigt slapp liksom i muskulaturen. Då. Man kallar det att man är hypoton. Så att det gjorde ju också att han svårt att le och liksom man fick inte tillbaka någonting alls egentligen. Och det är så svårt med anknytningen då också.
Ja,
och vill inte amma, vill inte egentligen, han vill ju inte äta, men vi tvingade honom att äta då liksom med den här flaskan. Och sen så ju fler dagar som gick då, när de gjorde den här utredningen, då insåg vi att det kommer ju, han kommer ju inte pigga på sig.
Nej.
Ju fler dagar som gick, desto mer kunde man ju utesluta den möjligheten.
Mm.
Och man gjorde massa grejer. Man undersökte honom, man gjorde ultraljud på hjärnan, man gjorde en sån här scan på hela kroppen, hur mycket blodprov som helst. Och man hittade liksom ingenting då på alla de här testerna. Så då kunde man utesluta lite fler saker som de hade tänkt på. Och då var egentligen bara det som var kvar var ju de genetiska testerna. Och om det inte skulle vara något av det så hade de ingenting att gå på. Och googlar man Prader-Willis syndrom så är det inte en jättetrevlig läsning. Och särskilt inte när man har liksom ett nyfött barn och man liksom läser den här svarta framtiden framför sig. Och man ser liksom något helt annat än sin nyfödda bebis. Det är jättekonstigt, det är så svårt att förklara det, för man tänker ju inte så med sina andra barn att, att något hemskt ska hända. Liksom. Så då blir det så skevt. Mm. För man har ju den här lilla nyfödda, jättegulliga bebisen liksom. Och så ser man något helt annat för att man läser något hemskt. Och Socialstyrelsens hemsida, dit vi blev förpassade att läsa då. Den är ju, jag råder ingen att gå in och läsa där. För där tar de upp allting som någonsin har hänt någon med Prader-Willis syndrom. Så det är ju ett syndrom, ett spektrum av jättemånga olika symptom där absolut inte allt drabbar alla, och de sakerna som drabbar personer i fråga blir ju är också ett spektrum. Det kan vara väldigt lätt till att det kan vara väldigt mycket också.
Mm.
Men vi fick ju då åka hem med den här vetskapen att det är det här de tror att han har.
Okej, de kom fram till det då. När vi fick åka hem.
Mm. Ja, fast de tyckte ändå gå inte in och googla. Det var i och för sig ett bra råd, men det kunde jag ju absolut inte hålla mig från. Utan en vecka hemma där då så googlade jag allt, tror jag, som fanns att googla om det här. Och sen så ringde läkaren då och sa att nu har vi fått svaren på de genetiska testerna och ni kommer bli kallade till ett möte på Astrid Lindgrens barnsjukhus för att få en genomgång av vad det är han har. Men då ville inte hon säga till mig vad det var.
Mm.
För att hon tyckte det var bättre att man satt ner och pratade om det då.
Mm.
Men då var jag så här, men gud, vet du vad det är? Du måste säga det till mig nu. Jag kan inte gå och vänta på att vi ska bli kallade någon gång till Karolinska. Mm. Liksom. Så då sa han det att men om jag säger det nu så får du lova mig att inte gå in och läsa massa. Ja, det har jag redan gjort. Så här. Ja. Och då sa han men han har Prader-Willi-syndrom.
Mm.
Och det var ju också helt vad som ramlade ner i det där hålet igen. Mm. Och för det här är ingenting som är ärftligt. Det är en slump. Mm. Det är en mikrodeletion på kromosom 15. Det innebär att det är några gener som saknas på kromosom 15. På den ena kromosomen. Mm. Pappans sida. Men det har ändå, det är ändå en slump. Så att säga. Det är inte ärftligt, men det är på den sidan. Så det hade ju ingenting att göra med missfallen heller. Nej. Så det kändes som att, men gud, hur kan vi vara...
Alltså.
Först då 3% som får 3 missfall. Och sen så har vi det här som är 1 på 20 000. Det är liksom 0,04 promille. Alltså det är,
helt otroligt,
det är så alltså. Himla liten chansrisk att det händer.
Mm.
Så när ska vi vinna på lotto? Liksom? För att vi borde göra det.
Men blir man inte bitter av det? Eller blir liksom
jo, absolut. Alltså i början så var jag så här...
Men varför vi liksom? Ja. Fan.
Från början så var jag verkligen det. Att det här är, och kan fortfarande vara ibland, att det här är så jävla orättvist.
Mm.
Att det här händer oss. Och jag tänkte nog mer så förr att det här händer oss. Men nu känner jag ju mer att det är så jäkla orättvist att det här händer Elliot.
Mm.
Att han får det här.
Mm.
För om jag ska berätta lite snabbt om vad Prader-Willi-syndrom är, så är det en... Det är ett syndrom som påverkar egentligen hela det endokrina systemet.
Som är, vad är så, endokrina systemet?
Ja, precis. Det är då allt som har med hormoner att göra. Mm. Så att det påverkar hans tillväxthormoner, det påverkar alla hormoner i kroppen.
Mm.
Och någonting som inte jag visste innan är att hunger och mättnad styrs av hormoner. Så att, och det här ändras över tid.
Så därför han inte vill äta då kanske.
Precis, så att i början så är det ju att han inte vill äta alls. Mm. Kände inga hungerkänslor.
Mm.
Sen ändras det här. Det är jättekonstigt det här syndromet, men det ändras över tid. Så att nu är han väl väldigt som vilken unge som helst egentligen. Att han blir hungrig, han är mätt och liksom, äter normalt och sådär.
Mm.
Men det ändrar sig sen till att det slår över åt andra hållet. Så att han istället känner sig som att han svälter. Mm. Att han är jättehungrig hela tiden. Och inga mättnadskänslor. Och det spelar ingen roll om han har ätit 20 köttbullar, så kommer han ändå vara vrålhungrig. Och det här är sånt i mina ögon straff. Liksom. Ja. Tänk att ha det så hela tiden. Det är hemskt. Och det är inte ens så att man kan tänka sig själv hur
Nej,
det är.
Alltså, precis, jag satt precis nu och tänkte efter hur det skulle vara.
Ja,
man liksom, men det går ju inte, för att man har ju aldrig... Det är klart att man vet hur det känns att vara hungrig.
Ja.
Men man vet ju inte hur det känns nästan att vara så pass hungrig att man så här...
Ja.
Liksom, ja, alltså svälthungrig, precis. Vet man ju inte. Det har Nej. Man ju lyxigt nog aldrig behövt uppleva.
Nej, men precis. Men det här gör ju också liksom att han då... Det går inte att kontrollera det här själv. Man kan liksom inte, man kan inte förvänta sig att någon med Prader-Willi-syndrom kan styra ska det här med liksom, kan hantera nej, det. Utan det är liksom en överlevnadsinstinkt som slår in. För att det handlar ju om mat. Liksom.
Mm.
Så att man kan tänka att det är som att någon som är jättealkoholist. Liksom.
Mm.
Och sen så det finns alkohol överallt här. Mm. Alltså i världen. Det finns restauranger, det finns... kiosker, automater hemma. Och så finns det liksom, ja, men som att det finns alkohol överallt, men du får inte dricka något.
Nej.
Men det finns där, du får bara inte röra.
Mm.
Men du får ta också en drink till frukost, lunch och middag och mellanmål, för det måste du göra för att överleva. Men sen får du inte ta mer.
Mm.
Så att det är inget roligt syndrom. Så att man behöver helt enkelt hjälpa en person med Prader-Willi-syndrom att inte äta för mycket. För att det som kan hända är ju att man blir väldigt överviktig då till slut och dör av välfärdssjukdomar.
Mm.
Eller de värsta fallen är att de har ätit så mycket så att magsäcken spricker och att de dör. För att det finns ju då, det är en annan grej med det här med hormonerna, det är ju också att ämnesomsättningen inte är lika bra heller.
Mm.
Så att hans ämnesomsättning är ungefär 70% av en typisk person.
Mm.
Så att Han får dessutom då gå på en strikt diet och också då vara jättehungrig samtidigt. Så den kombon är ganska taskig. Och det här är den stora grejen egentligen med det här syndromet, men det finns ju många andra saker också. Mm. De flesta har ju en lättare utvecklingsstörning. Det finns de som är normalbegåvade också och de som har en svårare utvecklingsstörning också. Det är ett spektrum det där med. Sen så är det också att de har de kan ha lite autistiska drag. Men det är inte alla som har det heller. Den här delen i hjärnan som påverkas av den här mikrodeletionen, det är en del som heter hypotalamus. Och den delen i hjärnan, det är den som styr egentligen då allt med hunger och mättnad, törst, hormonregleringen i kroppen, värmeregleringen i kroppen, sömn. Alltså det är ganska många grejer. Liksom.
Det basala, liksom.
Så det är som ibland så, nu har han fått feber i och för sig, men det är ganska ofta som barn prövdes inte få feber för att temperaturen i kroppen går inte upp. Kan ha sömnstörningar, antingen åt ena eller andra hållet eller båda. Att man vaknar mycket, fast ändå är jättetrötta. Mm. Det är många grejer helt enkelt med det här syndromet. Men när vi väl fick reda på det här, då kändes det ju för jävligt helt enkelt. Mm. Men jag önskar någonstans att jag hade kunnat se in lite i framtiden för att se hur det är nu. För i alla fall, nu när jag berättar så låter det ju hemskt. Men han är ju världens härligaste kille. Mm. Och det önskar jag. Nu är han 2,5. Han är världens godaste. Han börjar prata. Han älskar musik. Han älskar att dansa. Han älskar sina syskon. Och han är liksom världens gladaste och gosigaste kille. Han kramar och pussar oss liksom 10 000 gånger om dagen. Han har verkligen sina favoritpersoner som han också pratar om varje dag. Och han är så himla god. Och det hade vi inte kunnat veta då, men jag önskar att jag visste det. För då hade jag nog kunnat slappna av lite. För det är ju det att man liksom ligger nyfödd bebis. Man känner ju inte sin bebis, inte någon bebis egentligen. Nej. Det var därför det känns så konstigt att läsa helt plötsligt om så här kommer det bli för den här lilla bebisen. Mm. Men då önskar jag att jag kunde sätta in i framtiden och se hur god han är nu. Mm. Han är jättehärlig kille, verkligen.
Tre missfall, Molly och sen Elliot med kromosomavvikelser.
Ja.
Och så ville ni ha fler syskon.
Ja, precis. För då, vi hade faktiskt alltid tänkt 2 barn.
Mm.
Och sen kom Elliot och så kände vi direkt att så här kan det inte sluta. Mm. Liksom. Vi vill ha ett barn till. Gör om, gör rätt.
Mm.
Det låter också lite hemskt kanske att tänka så, men det var så man kände att nej, men det var inte så här det skulle vara.
Mm.
Och så tänkte vi också, vi tänkte mycket på Molly, att hon inte skulle behöva vara ensam med detta. Att hon skulle kunna få liksom ett syskon som också var som hon, som hon kunde liksom dela det här med lite. Plus också att det inte skulle bli så mycket fokus här du och din bror som är annorlunda. Att om Elliot var en av 3 också så skulle det bli liksom en i gänget mer, snarare än att det blir så himla mycket fokus, för det blir mycket fokus på honom ändå.
Mm.
Att om de är 3 så är de 3 stycken, så många. Då kanske man glömmer bort lite. Ja, så att vi kände att vi vill ha ett barn till.
Mm.
Och vi satte igång där någon gång, jag kommer inte ihåg när han var 1 kanske. Fick 2 missfall till, trots att jag åt vaccin. Men denna gången så var det ju bara så här, jaha, då kör vi igen då nästa månad. Alltså verkligen ingenting nu. För ett missfall var ju ingenting.
Jag har gått igenom allt,
ja, liksom, men precis. Både det och sen så efter Elliot så kändes det som att det här det är ju ingenting nu.
Mm.
Så vi fick 2 tidiga missfall. Jag behövde inte skrapas eller något sånt där i och för sig. Och sen så blev vi gravida med Bell. Och denna gången, jag har en sån här, vad ska man säga, vad det gäller de här testerna, alltså vi gjorde ju kubbtest med både Molly och Elliot, men jag känner mig lite kluven till det nu, för när man vet hur härlig Elliot är, men vi kände så att vi vill ta alla tester som går nu, för att vi vill ju inte ha ett barn till med vi måste orka liksom. Det här, vi vill ha ett typiskt barn, så är det bara. Så vi gjorde ett sånt här moderkaksprov.
Mm.
För att det är det enda man kan göra. Mm. NIPP-test sa de till oss att det är inte lika säkert.
Nej,
man kan göra det, men det är inte lika säkert.
Så att, och det är bra att du säger det, för det är många som tror att NIPP-test, man kan se allt och det är 100%igt och så. Men så är det ju inte. Utan det kan ge indikationer och sen så måste man ändå göra ett moderkakstest för att vara säker.
För att vara helt säker, precis.
Hur var det att ta det testet då?
Det var ju superobehagligt. Mm. Jag hade liksom inte riktigt fattat heller hur man skulle göra det. Jag visste ju att de gick in från magen. Men jag trodde nog att de skulle göra det vaginalt. Ja, det trodde jag nog. Mm. När de kom där med den här långa nålen och bara, det här ska ju liksom in genom huden, in genom magen.
Mm.
Bara, gud, det här kommer göra jätteont. Bara, får ingen bedövning, ingenting. Mm. Bara, nej, det kommer kännas lite som ett stick liksom.
Mm. Jag tänker också så här, en fantastisk skräckscen att de bara, men tänk om de sticker ungen där inne liksom.
Ja, alltså, nej, men alltså,
så de går obagligt.
Ja, men det sa de ju också att den risken finns. Alltså, det är ju risken med att göra ett moderkaksprov. Mm. Så det var man ju väldigt varse om när man låg där, att det här är på ditt, det är du som vill göra det här liksom.
Ja, fy, ja.
Och vi vill ju verkligen göra det.
Mm.
Så att så då fick man ju ligga där på den här britsen och det var ett ultraljud samtidigt som man såg liksom nålen när den gick igenom huden, och det kändes ju som att han tryckte in, alltså flera lag, alltså det var verkligen, det var jätteobehagligt faktiskt. Och så fick de tag i lite sån här moderkaks, jag vet inte vad de tar ut, några celler, och sen var det klart. Och sen så efter, ja, det gick fort alltså, någon vecka bara, så ringde de och sa, och då hade ju vi då bett dem att screena allt det vanliga om man säger så, plus då ett par olika syndrom som är liksom de vanligaste ovanliga, bland annat Prader-Willi. Och det var ingenting. Och de sa ju det också, att alltså, sannolikheten att ni får ytterligare ett barn med en slumpvis kromosomavvikelse som Elliot fick är ju helt minimal. Men just då så kändes det som att vi är ju den där första gruppen med missfall, och sen så har vi det här, så det kan ju lika gärna hända. Men det var ingenting. Och det var skönt att ha gjort det faktiskt. Och kunna liksom känna att nu kan vi, behöver vi inte oroa oss för det under hela graviditeten. Mm. Att det ska komma någon surprise när någon kommer. Mm. Sen kan det ju hända saker ändå.
Mm.
Men just det här, för det vet jag att Jonas oroar sig väldigt mycket för, alltså förlossningen. För det kan ju hända saker under förlossningen som gör att, alltså, det kan ju hända vad som helst.
Mm.
Eller under graviditeten också. Men jag tillät inte mig själv att oroa mig. För jag har oroat mig så mycket genom alla de här graviditeterna hit och dit och för Elliot och så att nej, jag tänker bara, nu tänker jag bara vara gravid här.
Mm.
Och tänker njuta av det här. Och det gjorde jag. Jag mådde illa med henne också och liksom allt det där kräktes och höll på. Då var jag i och för sig hemma då, föräldraledig med Elliot, för vi är ganska tätt mellan de två. Och sen så gick jag över tiden igen med henne också. Och gick över 14 dagar, och den förlossningen var ju väldigt maxad alltså. För då var det, Elliot hade blivit dålig, nämligen han fick ett epileptiskt anfall, så att han var inlagd på sjukhus när jag hade gått 13 dagar över tiden. Och då var Jonas med honom, och det var ju så här, när som helst kan den här bebisen komma, 13 dagar över tiden, tredje barnet, alltså det, ja, jag är ju en tickande bomb här. Och kände liksom, hur ska det här gå egentligen? Han ligger här, då låg han i sig på Karolinska, och han fick ligga kvar över natten, och sen så dagen efter så ville de fortfarande inte skicka hem honom, och då var jag då på väg till 14:e dagen liksom, över tiden, och på natten så började jag känna att nu börjar det liksom. Och han är på sjukhuset, Jonas är på sjukhuset, jag är hemma själv och Molly. Hur ska det här gå liksom? Så då började jag få regelbundna liksom förvärkar. Så på morgonen så ringde jag till Karolinska på BB, bara kolla liksom att det fanns plats och så. Tänkte om han är på Karolinska, då kan han i alla fall, då är vi på samma sjukhus i alla fall liksom.
Ja, visst, det vill man ju verkligen.
Ja, nej, det är fullt här, säger hon då.
Nej.
Och alltså då jag bara bröt ihop, jag bara nej, alltså jag åker inte till ett annat sjukhus när mitt barn ligger på ett annat, liksom, det går inte. Och då bara försvann alla verkar. Det är bara stopp liksom. Och min svärmor kom hem till oss och var så här, ja, men jag är beredd och kan passa Molly och så här, om du behöver åka taxi in liksom. Men jag bara, nej, men det har försvunnit nu. Det var som att nippel eller min kropp så här, kände på sig att nej, det är inte läge att komma nu. Så sen 6 timmar senare då ringde Jonas och sa vi kommer få åka hem nu. De kommer släppa hem oss, så att nu är det lugnt liksom. Vi kommer om en timme. Och direkt efter att de kom hem, när Elliot var hemma, då började verkarna igen.
Nej.
Ja, det var jättemärkligt. Vad coolt verkligen ändå. Så de kom hem vid 12 och sen så vid 3:30 och sånt där liksom, då hade jag ju börjat få liksom verkar som kändes, men det var ändå så helt okej. Jag kunde liksom gå runt och i trädgården där, för det var ju så himla varmt. Det här var 8 juni. Så det var ju så himla varmt också, så att jag gick runt där i bikini. Jag gick runt i trädgården och tog lite verkar mot staketet liksom. Och sen när klockan var kanske vid 4:55 så tyckte jag, då var Jonas jättestressad och bara, men alltså nu kommer de ju jätteofta och så här, och bara, men jag känner ju att det är ju inte som exorcistperioden.
Ja, just det.
Så illa är det inte, vi kommer inte behöva åka in än på ett tag. Jag bara, men kan vi ringa ändå för att kolla vart om det finns plats nu, för att annars skulle vi behöva åka längre då. Och då fanns det plats på Karolinska. Så de bara, men och kom in nu, för att det är ändå tredje barnet och vi kan göra en kontroll. Så är det ingenting liksom på gång så kan ni åka hem igen bara. Så då satt vi och åkte in dem i bilen. Och jag tror vi kom in vid 4:45 och då var jag uppen 3 centimeter eller något sånt. Precis som jag tänkte att det skulle vara när vi kom in. Så jag låg och smsade med mina kompisar och sådär, att nu är vi här och så. Och de tyckte att nej, men ni får inte åka hem för att det tredje barnet kan gå fort. Men då tänkte jag så här, ja, men det kommer säkert bli som med Molly. 30 timmar liksom, minst. Men så sa de, men ni behöver vänta lite på ett rum, så ni kan ju gå ut och gå en promenad om ni vill. Och då var klockan 5:50 tror jag. Och så gick vi ut och jag tror han går 10 meter eller någonting. Och då gick vattnet, som på film verkligen, splash på marken. Och jag var så här, wow. Men gud, alltså mitt vatten gick nu. Och Jonas blev, oh my god, nu gick i vattnet. Och efter det, alltså de verkarna som kom, det var helt sjukt. Jag kunde knappt gå tillbaka igen.
Ja, de kom direkt liksom.
Direkt, pang. Ja. Och de såg ju det, liksom att okej, nu är det på gång här. Så då fick vi komma in i något sånt där extra rum som de hade där vid sidan av. Och jag hann inte ens få av mig min klänning, alltså ingenting. Och bara fick monsterverkarna. Och de sa, ah, men prova lite lustgas. Och jag sa, nej, men ska det göra så här ont? Då vill jag ha epidural nu liksom. Så vi kallade dem på honom, så tog jag den här lustgasen och alltså jag hade såna verkar som, alltså det gjorde så ont och det kom så himla snabbt också igen. Men när han kom in, då ropade de så här, för jag låg och blundade och bara var inne i mig själv liksom, och den här masken liksom, tryckt mot näsan, att nu är narkosläkaren här, du måste lägga dig på sidan. Och jag kände att jag kan inte röra mig. Alltså jag kan inte lägga mig på sidan. Liksom. Så att de fick väl vältra över mig liksom, på sidan. Och då så säger hon också, bara, Erika, känner du att det trycker på nu? För att då kan du inte få epidural, för att då är bebisen på väg ut. Och precis då så kände jag det. För, alltså, det var ju den sjukaste känslan när man kände att den vanliga verkarna gick över till krystverkar. Men jag tänkte så här, ska jag ljuga nu? Så här, för att jag vill gärna ha epidural. Och så kände jag, jo men jag känner det liksom. Och då sa han, ah, nej men Erika, bebisen kommer nu, det blir ingen epidural. Och det gick så fort. Alltså jag tror att jag krystade 3-4 gånger. Som sagt, vi gick ut på promenad 5:50 och 7:15, alltså 55 minuter senare så var hon ute. Så att det liksom var från 3 centimeter till bebis ute på så kort tid.
Det är galet.
Ja, det var helt galet. Och det var så här, nu när man tänker på det efterhand så var det som en feberdröm. För det var så himla varmt också. Och typ, fönstret var öppet och på förlossningen på Karolinska det är så här markplan. Så jag minns att jag ser folk som går utanför och jag ligger där och bara har jätteont och skriker och... Ja, men hur som helst så var det ju svinhäftigt att hon kom så på det sättet. Och det var verkligen häftigt att få uppleva en förlossning utan epidural. Även om jag inte tyckte det var så häftigt precis. Nej, då, för att det gjorde asont naturligtvis. Men det, hade jag vetat att det skulle ta så kort tid så hade jag ju kunnat leva med det. Men det var ju verkligen coolt. Kroppen är helt fantastisk alltså. så hon flög ut ungefär.
Ja, precis.
Och det var så härligt att bara få en bebis upp på bröstet. Hon tog bröstet direkt och hon var liksom, hon skrek, hon var stark och hon var liksom, ja, vägde mycket. Alltså allting som Elliot inte var. Mm. Så det kändes som en så här, det låter ju dumt att säga revansch, men det var, det var lite så. Mm. Det kändes som att det var det här jag, det var det här jag ville ha. Mm. Och nu fick jag det.
Mm.
Och nu känns det som att hela familjen är komplett.
Komplett. Ja, vad härligt. Men hur var liksom tiden efter, i och med att liksom man upptäckte det där med Elliot senare, om man säger, efter gick man och tittade efter. Alltså, kände du att du så här gick och kände och klämde på henne och var orolig att man skulle att det kanske skulle finnas någonting där?
Nej. Nej, alltså vi hade ju det gjort skönt. Det där moderkaksprovet så att, att sannolikheten att hon skulle ha någonting som var ännu ovanligare, det fanns ju inte liksom. Nej. Nej, så att jag var inte orolig så. Och sen så med tredje barnet, det blir liksom, man har typ inte tid att kolla vad hon kan och inte kan. Det var så här häromdagen, så här 10 månaders kontroll. Så bara, gud, vad är det hon ska kunna nu? Oj, slå 2 klossar, babbla, kan du det eller? Och det är ganska skönt också att inte behöva tänka så med henne, för att det har varit så himla mycket fokus på att kunna saker och lära sig att träna Elliot till och liksom hålla 2 klossar och sen slå ihop dem och så vända sig och sitta upp och så allt, bara träna. Hon bara kan grejer. Man blir helt chockad varenda gång. Bara, men nu kan du stå upp. Så vem lärde dig det?
Ja,
du lärde dig själv.
Hon lär sig Elliot nu då.
Ja, precis. Ja, så det, ja, nej, det är faktiskt fantastiskt.
Shit vad du har varit med om här då.
Ja, och nu är den här bebisfabriken stängd.
Nu är det stängt.
Nu blir det inget mer. Och det är också jätteskönt. Alltså gud, hur många gånger har jag varit gravid? Det är som 3 barn, 5 missfall. Ja, nej, nu räcker det.
Nu räcker det.
Så.
Ja, du har gjort ett hästjobb, minst sagt.
Åh, gud.
Du, har du något tips eller råd till någon annan som kanske, ja men som... antingen upptäckt under graviditeten att man har kromosomavvikelser eller får reda på det när man har fått sitt barn?
Alltså om man får reda på det under graviditeten så då skulle jag nog vilja säga att det blir inte så hemskt som man tror. Även fall det är, jag fattar ju precis när man är där och då att det här är det värsta man kan höra, för det tyckte jag också. Men det blir inte så hemskt. Och Google är bra och inte bra. Alltså man ska vara väldigt selektiv med vad man läser. Men kanske också att man ska försöka komma i kontakt då med någon som har ett barn med samma syndrom.
Just det.
Eller inte, eller något annat syndrom. Det spelar egentligen ingen roll, för det är lite samma resa. Och så det är väl rådet egentligen till den som har fått reda på det när barnet har kommit också. Och kanske gå in och liksom se. Det finns ju faktiskt ett par kändisar liksom nu som också har barn som har ovanliga kromosomavvikelser, som Elaine Eksvärd och sådär, som så man faktiskt också kan gå in och liksom titta lite på Instagram och följa den här hashtaggen inte så konstigt som hon skapade, för den är väldigt positiv faktiskt. Det är inte så konstigt egentligen.
Nej.
Så. Det blir ens vardag. Det kommer bli bra helt enkelt.
Härligt. Bra sätt att avsluta på.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Tusen tack Erika Almén för att du ville dela med dig av din långa resa mot det härliga gänget i familjen. Tack också till dig som har lyssnat. Hoppas att ni vill vara med oss även på Facebook, Instagram och nyhetsbrevet. Och varför inte köpa en bok till exempel. Vattnet går finns ju också som bok. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.